I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är det nämligen dags för världspremiär. Livepodd med Elbilsveckan. Peter Esse, hjärtligt välkommen upp. Kristoffer Gullin, hjärtligt välkommen upp. Ska vi livepodda? Ska vi testa något nytt här?
Ska vi göra?
Ja, visst.
Här nu med utan ljudtekniker Dennis Klarin med.
Dennis Klarin heter han.
Ja,
det vill jag poängtera att han inte heter Claes, vilket jag sa i förra veckan, om ni går bak och lyssnar där.
Vad heter jag?
Exakt, det var faktiskt så det började.
Kristoffer Gullin med CH.
Ja, vilken tur.
Ja, det är svårt det här med Rask och Gullin.
Ja. Men vi har ju en ljudtekniker, så han ska ju då få det här videon sen. Mm. Nu måste han veta vad han ska börja spela in, så att säga.
Ja.
Så att jag tänkte så här, jag kommer över till er och så kör vi podden här borta. Och så får du, Peter, programleda som vanligt.
Det ska
så
vi
börjar nu och så kör vi räkneverket där.
Just det, vi har inte börjat ännu.
Nej, det har vi inte gjort. Det här är bonustid. Nu. Så nu kör vi, grabbar.
Oh, där kom det igång, ja. Det är ju en sak som är väldigt, väldigt lustigt här faktiskt också, utöver att Dennis inte är här, så du är här.
Ja, Joakim. Just det. Det kanske är en elefant i rummet också. Ja. Att Fredrik, chefredaktören på tidningen Elbilen, han har vabrari. Han ligger hemma och är jätteförkyld. Han har en mörkare röst än vad han brukar ha. Du gillar den. Gick inte att höra vad han sa i telefon.
Nej, just det. Den raspiga rösten. Ja, precis. Ja, välkomna ni som sitter här i publiken. Vad trevligt. Det är så här lagom stor publik, tycker jag. Det är inte fullt, det är inte heller tomt. Jag vet inte vad som har varit värst där. Jag som tycker det inte alltid varit så roligt att prata inför publik. Men nu har jag ju med mig två som håller mig i händerna här. Kristoffer Gullin, Joakim Dyrenland. Ja du, vi ska... Är du ändå här då och vikariera, Joakim? Du jobbar ju då, som ni andra kunde höra här och se på med Ekar Expo då. Och då måste vi ändå vara positiv för det här evenemanget liksom. Ändå, varför försöka få in det? Så du kan väl få den här öppna frågan. Hur upplever du Ekar Expo i år?
Det är ju fantastiskt. Det är ju succé även i år. Vi får se. Det är ju en marknad i förändring. Men intresset från publiken är ju ändå stort, trots det. Mm. Trots att det där bidraget är borta och elbilsförsäljningen faktiskt dalar lite. Så vill man ändå titta, såklart. Känna och klämma.
Känna och klämma.
Och provköra.
Har du hunnit själv känna och klämma?
På några få bilar. Jag har bland annat hoppat ner... Nu är det ju podd här, så nu kan man inte se det. Men jag har hoppat ner
från,
visualisera mig. Ja. Hoppandes ner från det höga takräcket på Audi Q8 e-tron... Dakar Edition.
Ja, Edition Dakar.
Den heter Edition Dakar första veckan, sen nästa dag. Så
det beror på om du läser på sidan eller på den här skylten som är fram i fronten.
Ja, jag vet.
Ja. Ja. Men alltså, det här med Audi och namn har ju aldrig varit deras grej. Liksom. Vi har e-tron, siffra e-tron. Så att det är förståeligt att de tappar bort sig.
Så är det här, ju. Å andra sidan hade vi inte pratat om det här nu om de inte hade gjort det kanske. Ja. Men du har alltså hoppat ner ifrån Audin helt enkelt.
Ner från taket.
Ja.
Fötterna hela.
Du mår bra knäna?
Nej.
Nej?
Nej. Diskbråk också, så att det var dumt.
Ja.
Men det blir bra på film.
Ja.
Ja. Och den kommer ut på elbilen Facebook.
Ja, just det. Är det elbilen eller är det e-cast Facebook? Eller
ja, det, den kommer komma på båda. Det är lite komplicerat det här. Ja. Så att först lägger vi filmerna på tidningen Elbilen som liksom är en del av E-car Expo. Sen kommer filmerna på E-car Expo också.
Ja. Det är så att säga vänstra knät offrar för den ena och högra för den andra. Och exakt. Det är faktiskt någonting att offra sina kroppsdelar här. Låter lite konstigt kanske. Det är någonting som vi kommer att prata om framöver här med en gäst. To be continue. Framförallt är det Fredrik då, Sandberg då, som är så hemma och sjuk, som har lovat detta. Kristoffer Gullin, det här är ju jättespännande då, för att det tenderar ju till att så fort det kommer en nyhet så börjar det ju klicka lite, höll jag på att säga, ditt klickfinger, men det börjar sprätta lite i klickfingret där.
Vadå, menar du att jag är impulsiv?
Nej, det är lätt att vara i den här fantastiska branschen med så mycket nya roliga produkter, tycker jag faktiskt. Och vi har ju sett lite, hur många premiärer hade vi, Dyredan?
17 premiärer.
17, 18.
17.
Med den här.
18 med den här världspremiären.
Ja, just det. Ja.
Viktigt.
Ja. Podden, 18, podd, livepodd.
Mm. Om vi kopplar bort just podden som liksom e-köps, vad ska man säga, medel där, så är det någon bil här som du ändå har kanske lyckats beställa redan?
Kanske.
Nej, inte nu igen.
Nej.
Men jag bestämde mig för att lägga en order på en P4, i alla fall en Polestar 4, så får vi väl se om jag går vidare med den,
ja.
Eller hur vi nu gör. Jag tänker att eftersom jag vet att Polestars presskontakt här lyssnar på podden, så tänker jag att jag tänker hota honom. Så att jag vill köra Polestar 4 här jättefort snart. Så kanske jag går vidare ändå.
Ett problem ju. Finns ju inte Gullin gul som din EX30.
Nej, men det finns Gullin gold. Gullin gold.
Next level.
Hur man nu ska...
Ja. Ja,
ser det så.
Verkligen. Jag vill inte säga hybris, men okej. Okay. Go for gold.
Förstår inte vad du pratar om. Förstår inte vad du pratar om.
Nej, precis.
Kan man inte annars... få guld, då får man köpa till sig guld helt enkelt.
Det är bra.
Vi får väl se helt enkelt vad som händer, om det blir någonting. Men nu har jag ställt mig kö för den i alla fall.
Och sen så beställde du en Scenic också?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
Okay.
Men det är en av de, det är två bilar som jag ser, har sett fram emot på mässan. Och det är ju Polestar 4 och Scenicen.
Vi hänger inte med i hans bilbiten.
Det är två helt olika bilar.
Ja, men verkligen.
Scenicen är ju liksom rimlig på något vis. Den är inte överdriven. Den har en vettig motor. Det kommer 62 mil. Liksom. Det är längre än Polestaren. Och då är den 100 kWh batteri. Scenicen ligger på 87.
87, ja. Mm.
Så att det är poäng till Renault.
Verkligen.
Men handlar det om vädersträck här? Är det rimliga till vänster då från scenen här och det orimliga till höger? Eller?
Nu visualiserar du någonting som kommer komma bort i podden också.
Ja, tänk så är det. Så är det. Ja. Men det var ändå vädersträck från scenen, tänkte jag.
Ja, det är det. Ja.
Ja. Ja, det vet jag inte. Om vi bara kollar med vad som mer finns, så har vi BMW åt ena sidan. Skoda, ja. Skoda tror jag många anser är lite mer vanligt och rimligt än BMW kanske. Men...
Ja, det är sant. Det är sant.
Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Vi har ju, det är inte bara vi som här ska gå igenom alla bilar på scenen, eller så, men på mässgolvet, utan vi har också tre gäster. Vi har ju Marcus Sörlin. Sa jag det efternamnet rätt?
Sörlin.
Då på Sör M. Vi har Magnus Karlström, redaktionschef på Om EV. Vi har Lukas Heiken Sköld. Ja, jag fick ett positivt nickande där. Grundare av Chargefinder. Och vi ska börja med att kalla upp Marcus Sörlin. Jag blev lite osäker igen där på namnet. Det är en liten grej vi har Dennis Klarin till i podden. Han redigerar bort det tills jag säger rätt. Välkommen nu på scen här.
Tackar så mycket.
Välkommen Marcus.
Det var väl nästan rätt. Jag brukar säga Sörlin.
Men Sörlin kan ju också vara lite roligt med tanke på att du kommer från Sör M.
Ja, visst är det passande?
Ja.
Det är jättelustigt.
Ja, det,
det är nästan som att du har tänkt på det där.
Kan vara så.
Vad gör Sör M?
Ja, vad gör? Vad gör du?
Vad gör jag? Från det att jag vaknar på morgonen så elkonverterar jag bilar åt kunder som kommer till mig och vill elkonvertera oftast en äldre bil. Så jag jobbar mycket med bilar från 60-talet, 50, 60, 70, 80 kan man säga. Så den som pågår just nu, det är egentligen dels den här DeLorean som står borta i elbilens monter. Den har ni säkert sett några av er, och ni som inte har gjort det får gärna svänga förbi innan ni går hem här idag och titta på en påbörjad DeLorean, tagit ur motorn och ska i med elgrejer. Så har vi en Opel Rekord Coupé som nästan är färdig. Så har vi några som vi har gjort tidigare. En Karmann Ghia och en Saab Sonett som är ute och rullar och går.
Ja, det är ju bra bilval. Jag stod ju i det som tidigare var motorrum på den här bilen igår.
Ja, det gjorde
och filmade.
Du.
Det var ju trevligt.
Du stod i motorrummet?
Japp.
Ja. Ja, det är ganska gott att byta det.
Hoppade smidigt över där på något sätt, försökte jag. Och illustrera då att här ska det i ett annat drivaggregat.
Vissa form av elmotor. Är ju smidigare än andra, hör jag. Jag har ett tema här. Vi hoppar från tak, vi hoppar ner i motorutrymmen.
Parkour nästa.
Ja, verkligen.
Kommer jag då.
Det här är ju ett mycket spännande projekt, bara varje enskild bil.
Ja.
Men också elkonvertering som någon form av samhällsfenomen då, att vi inte ska skrota gamla bilar. Nej. För övrigt så ibland får jag frågan om den här skrotpremien för att köpa en ny elbil, och den just är ju inte igång ännu. Men du jobbar med bilar som ändå inte borde skrotas, kan jag tänka mig.
Nej, det borde de ju inte. Det är ju så kallade entusiastbilar det här från början. Det är ju många som kommer, alltså det är ju deras ögonsten som de vill fortsätta att använda. Och så är man ofta också väldigt miljömedveten. Och det känns helt enkelt fel att fortsätta köra med den här gamla bilen som man dels tankar med vanlig bensin, och så får man hälla i blyersättningsmedel för att inte motorn ska må dåligt. Och det är ju redan nu. Jag menar, om 10 år, då kanske det rent av är förbjudet, eller att bensinen har så pass mycket tillsatser, vilket i sin tur är bra. Men att de gamla bilarna är ju inte gjorda för att funka med det. Så att det känns som att det finns liksom ingen riktig återvändo. Och vill man fortsätta använda de här gamla bilarna och njuta av dem, så är det bra att elkonvertera. Och det jag ska säga, det är ju just den här pålitligheten man får in som man inte riktigt tänker på. Den här Karmann Ghia som vi har, den har vi haft i ungefär 20 år i familjen och använt mycket, tycker vi. Men tittar man tillbaka så har vi kört kanske 100-150 mil per sommar med den. Nu sen vi elkonverterade den blev färdig för 2 år sedan, så är vi ju uppe och nosar på 1000 mil på ett år. Så den går ju jättemycket. Det är bara att tuta och köra.
Så är det när man slipper skit i förgasaren.
Ja.
Och jag som har kört den här Karmann Ghia, jag var ju besökt
det. Ja, det har du gjort ju.
Tidigare, ja, när det nu var. Den går ju mycket mjukare också än de här gamla 60-talsbilarna.
Mm. För
säga vad man vill om dem, men en elbil går mjukare på alla sätt och vis. Vi har ju inte så mycket till växlar att behöva bry oss om där.
Nej, ja, det blir ju väldigt tyst. Det är så pass smala däck på en sån här gammal bil också. Så man hör ju bara lite knaster ifrån grus när man rullar igång. Så vi har ju satt en ringklocka på den för att folk ska veta att den rullar igång. Ofta är man kanske på någon träff och så där, det står lite folksamlingar och så hörs ingenting när man startar.
Innan EU, låter det så.
Ja,
just det. Nu är det EU-krav på det här pedestrian-ljudet. Ja,
precis.
Snart kommer väl det, så att måste jag lägga till någonting.
Även på entusiastfordonen. Ja. Mm.
Men hur laddar du den då? För att jag tänker, det är ju ett problem som vi ofta har. Liksom. Hälla i lite bensin är ju mycket enklare än att få i elektroner i ett batteri, tänker jag.
Ja, det är ju inga konstigheter. Vi har ju ett helt vanligt typ 2-uttag, så vi kan ju ladda den på vilken typ 2-laddare som helst. Oftast laddar vi ju den hemma på vår vanliga laddstation. Vi har ju ett par stycken. Och sen så kan man ju då, det är ju det som är så bra. Kunden kan ju välja vilken, alltså dels kan man ju välja vilken räckvidd man vill ha. Och sen kan man välja vilken laddhastighet man behöver. Så allt ifrån då våran Karmann Ghia som har en laddare som vi inte längre använder, den är bara på 2,5 kilowatt. Så den behöver ju ha 10 timmar att ladda upp sina 15 mil. Medans Saab Sonetten som jag pratade om, där har vi 20 kilowatts laddeffekt. Där har vi kombinerat 3 stycken 6,6 kilowatt laddare. Det är mycket siffror här, men för att komma upp i den hastighet som den kunden tyckte var lämplig. Och då kan han dels köra 45 mil, kanske 50 på sommaren, och ladda 15 mil på en timme.
Hur stora batterier pratar vi om då? Hur många kilowattimmar?
Då pratar vi om, så ja, i Karmann Ghia som har den minsta batterimängden som vi sätter i, den har 26,5 kilowattimmar, medan Saab Sonetten har 77.
Ja.
Mm. Oj. Så vi kan ju som mest komma upp i strax över 90 med vårt system. Så vi har ju satt ihop ett kit kan man säga, eller en samling komponenter som vi kan använda i men vilken bil som helst. Bara det att den måste anpassas att motorn passar till växellådan på den bil vi sätter in den i, om vi behåller växellådan.
Varför behåller man växellådan?
Rent mekaniskt kan det finnas i vissa bilar fördelar att göra det. Till exempel på Karmangian, om vi tar den igen, men det gäller ju alla gamla folkvagnar. Då är ju, den har ju ingen bakaxel, utan den har ju en växellåda och bakaxel i ett. Så att, och växellådan är det enda som håller i motorn på en sån. Så tar man bort den måste man göra nya fästen. Då blir det dyrare och mer komplicerat. Så det är enkelt att bara sätta den på växellådan. Sen kommer du inte använda växellådan, utan du lägger bara i trean. Eller du lägger inte i den, den lägger du i från början. Och sen nästa gång så är trean i och så kör du bara. Och backar gör man ju med en knapp.
Var det någon med jag som hörde ordet enkelt?
Ja, bra. Ja.
Okej, växellåda kvar eventuellt. Batteri in, motorn sitter bak, fram. Det beror på om bilen är...
Det beror ju på då. Ja, så det beror ju på om bilen. Jag menar, Saab till exempel, motor fram, drivning fram. Opel Rekorden, motor fram, drivning bak. Folkvagn, motor bak, drivning bak. Så det finns ju de varianterna att labba med. Så att beroende på vad man har då, så får man ju välja vilken installation som passar bäst. Till exempel i DeLorean, där tar vi bort växellådan. Rent mekaniskt så ser det likadant ut som på en folkvagn. Men DeLoreans växellåda, den väger 50 kilo. Och att ha den sittandes där och inte göra någon mer nytta än att bara hålla i motorn, det ville inte den kunden, utan vi gör en snyggare lösning med en differential som sitter på motorn. Och då sitter motorn på tvären med en differential, och så gör jag egna drivaxlar som går ut, som sitter ihop med DeLoreans drivaxlar då. Om ni förstår vad jag sa där. Men det blir en lite mer komplicerad lösning, men i slutändan så blir den bättre i just DeLorean i alla fall.
Jag tänker, just om vi fortsätter med DeLorean här, det är ju en bil som inte får lasta särskilt mycket och liksom hela den biten, men batterier är ju bra mycket tyngre än en full tank på den.
Det stämmer.
Hur är det att jobba med vikter och sådana saker, och liksom vad blir det för viktökning på bilarna?
Ja, vi tittar ju alltid på dels vad har bilen för tjänstevikt. Då vet vi vad den har för tomvikt. Och sen så är det så att varje bil är ju specificerad från tillverkaren vad den har för vad konstruktionen kan bära för max totalvikt. Och då har man delat upp det mellan framaxel och bakaxel. Så jag vet hur mycket framaxeln kan bära och hur mycket bakaxeln kan bära. Sen har vi ju en bilvåg hemma då, så att säga, egentligen ser ut som fyra badrumsvågar, fast de kan ju väga 700 kilo var. Så att vi sätter varje hjul på varsin våg. Så dubbelkollar vi innan vi plockar isär allting om bilen stämmer. Och där fick vi ju en väldigt trevlig överraskning när vi vägde DeLorean. För att den hade en tjänstevikt på 1370. Och tar vi bort föraren, då är vi på 1300. Och sen full tank så skulle det ha varit 1260. Men den vägde in på 1225. Nu har vi rensat ur allting och till veckan nu som kommer så ska vi väga den igen och se var den hamnar på. Och då vet man ju precis vad man har att röra sig med. Så vi kan ju till och med låta den sitta på vågarna och bara labba runt, flytta batterierna fram och bak och liksom, innan vi sätter fast grejerna så kan vi. Och det är ju för att den bilen har ett väldigt litet utrymme att höja vikten. Det är 72 kilos lastutrymme i den bilen och då ska en passagerare vara med. Så i princip kan man inte lasta någonting i den. Så målet med den är ju att vi får inte höja vikten på den. Så i värsta fall så måste vi försöka banta den på annat sätt. Men det ser bra ut efter den vägningen vi gjorde.
Hur många kilowattimmar batteri kommer den ha när den är klar?
Den kommer ha 31,8 i den. Så att... Vi valde att ha 6 stycken Tesla 5,3-moduler. Den hade kanske kunnat burit 7 stycken nu när vi vet att den blev lättare. Men å andra sidan så ska kunden ha 3 stycken laddare. Så att vi har 10 kW laddeffekt. Så att det blir 20 mils räckvidd på den. Och det är ungefär vad kunden behöver.
För att ta sig till framtiden helt enkelt.
Ja, då behöver vi bara komma upp i 88 miles per hour. Så är det ju klart.
På tal om framtid och tillbaka, är det Tesla-komponenter som gäller eller plockas det från lite olika håll?
Det plockas från olika håll. Vi använder Teslas Model S-batterimoduler. De har väldigt bra energidensitet och man får mycket energi per viktenhet där. Och de är hyfsat lätta att få tag i också. Men i övriga komponenter så använder vi den motor vi använder är en Hyper 9 heter den. Det är en växelströmsmotor från ett företag som heter NetGain. Så vi är återförsäljare för den motorn. Den har 120 hästar och 235 Nm. Så det blir inga raketer, men de blir ju ändå, vad ska jag säga, rätt så pigg. Det blir ändå en rätt så pigg bil om man har. De funkar till bilar upp till ungefär 1500 kilo.
Vad kostnader sådär? Säg att jag vill bygga om pappas gamla 240.
Man kan säga att det börjar ungefär på 400 000. Och då säger vi att du kommer till oss med 740. Och vi monterar ju motor och sätter in batterier då för cirka 20 mils räckvidd. Men sen så kanske du kommer på att ja, men jag vill ladda lite snabbare. Jag vill kunna ladda på vintern. Ja, men då måste vi sätta i ett förvärmningssystem som vi håller på att utveckla tillsammans med Kalix. Som tar fram, de har ju haft motorvärmare i alla år, men nu håller de på att sadla om så att de kan göra förvärmningssystem till elbilar.
Jag vet ett företag som har haft lite problem med det där.
Ja.
Men då vet vi vad Tyskland och hjälpt dem liksom.
Ja, precis.
Vi ska inte gå in på förvärmningsspåret överhuvudtaget.
Vi lämnar den där.
Ja. Men summan av det, varför jag sa det var ju för att då kommer det ju bli dyrare.
Ja.
Förstår du? Så att,
Men förstår jag rätt att du AC-laddar, när du sa typ 2, menar du?
Ja, AC-laddning. AC. Ja. DC-laddning, CCS-laddning, det funkar inte på det här systemet. För det här systemet jobbar upp till 180 volt. Vad jag har förstått när jag har undersökt saken så behöver man ligga en bit över 200 volt för att CC-laddning ska fungera. Och det är lite synd att det är så, men ja. Så är det just nu.
Det vill säga stora klumpen då, ute på snabbladdarna. Man får hålla sig till... pratade med ett laddbolag här nyss om de här gamla 50 kilowatts laddarna med en 50 och sen en Chadem och sen ja. Så har man den här AC:n från 43 eller 42 ja. Kilowatt som bara Renault Zoe kan använda liksom. Men den kanske är framtidens kontakt då den för alla de här.
Den gillar jag, ja. Den är jättebra.
Låt dem
den vita.
Stå kvar
ja.
Då.
Ja. Ja.
Ja, den är lika utrotningshotad som Chademo-laddarna.
Ja, exakt. De spelar väl, då kan de stå kvar, de två då. En är Nissan, får maka på sig för en DeLorean. Sista frågan här, finns det en drömbil som du vill kommentera?
Nu får jag ju konvertera min drömbil kan man säga med DeLorean. Men jag gillar folkvagnsbussar.
Wow.
Ja, det gör jag. Så att en gammal då, splitbuss. Jag har faktiskt en split pickup som kommer att konverteras framöver. Det kanske blir någon form av visningsbil för företaget eller så.
Splitbuss då, det är vindrutan är delad i mitten, split window.
Ja, just det, precis.
Kan
ja.
Tillägga, det är tänkt på elbilsfolket här.
Så är det.
Nej, nu släpper jag inte från det här, för då kommer det en följdfråga då. Sista följdfrågan på sista frågan då.
Ja, ja.
Kommer denna folkabuss ha camping mode?
Självklart.
Det är härligt att höra.
Då tar vi en sån istället för en ID-buss då.
Ja, får ni göra.
Ja, vad härligt. Tack så mycket här för dessa svaren. Vi välkomnar...
Marcus Selin var det där. Underbart.
Ja, bra med namnen. Vi välkomnar Magnus...
Holmström.
Ja, om EV upp. Berätta lite... Och den här är svåra meningen. Berätta lite mer om EV.
Jag förstår att den är lite konstig. Jag är ingenjör, så jag är inte så bra på språk då, så det blir ju lätt sådär. Om EV är ju ett nyhetsbrev som har funnits sedan 1997 som Energimyndigheten betalar för oss som går ut till sådana som utvecklar och forskar kring elbilar och vi i princip är en redaktion som försöker sammanfatta vad som händer i världen som är relevant för sådana som tar beslut och som försöker, ja, vad ska vi fokusera på? Så det har hållit på sedan 97 och jag har varit redaktionschef sedan 2010.
Jag har nyhetsbrevet, det har ni också skaffat, eller hur?
Ja.
Ja, det är högintressant, så det kan vi rekommendera.
Absolut. Mm. Och hur gör man då?
Hur man gör då? Man kan gå in på omev.se, så finns det en hemsida med alla nyhetsbrev sedan 2012, tror jag. Men det finns också en knapp som man kan trycka på och börja prenumerera, så att det inte är så komplicerat.
Härligt. Det brukar tidigare vara enklare att prenumerera på nyhetsbrev än bli av med dem, men där har ju också styrts upp här. Denna är väl värd läsning, så det finns så att säga ingen anledning att avsluta den prenumerationen. Vi har ju framförallt Fredrik Sandberg här som bjuder in dig då, och hans kloka ord har dock följt med. Det var inte han som tittade. Från hans säng där hemma, ja, in över internet, in i linan, i denna iPad här som Joakim står i med.
Precis, redaktionskollegor emellan, så lyckades vi på ett säkert sätt överföra chefredaktörens frågor till redaktören. Och då fråga ett här från Fredrik då. Du pratade med Fredrik nämligen 2015 och ni var ganska överens om att ni skulle offra varsitt högerben.
Där kom den, ja.
Där var kroppsdelen benen som skulle offras för att komma in i labbet hos LG Chem.
Jo.
För att se framtidens batterier. Och nu sådär 10 år senare, är du besviken på var vi har hamnat eller är det väntat eller vad?
Nej.
Hade det varit bra om du hade offrat till högerben?
Det hade känts rätt onödigt, kan jag tycka faktiskt, nu efterhand. Det gick ju extremt bra, kan jag tycka faktiskt. Det fanns ju en hel del funderingar runt den tiden om vi skulle kunna bygga batterifabriker i den takt som behövdes. Det var också diskussioner kanske med batteriernas hållbarhet. Det var frågan om vi egentligen gör tekniksteg med batterikemier och så. Men det sker ju hela tiden. Så det är ju otroligt stark innovationskraft hos mänskligheten. Och LG Chem är ju ett fantastiskt fascinerande företag som vi kanske inte ska prata för mycket om. Men jag är väldigt svag för dem också. Så jag skulle gärna åka dit fortfarande, men jag skulle inte offra mitt ben, tror jag.
Nej.
Då har vi kalibrerat förväntningarna här på batterifabrikfrågan.
Kanske en tå, möjligtvis. Nej.
Nej, för det var ju nästa grej. Vad vill du offra ditt högerben för idag för att få se?
Ja, nu har jag gått lite längre bak i värdekedjan. Jag är väldigt nyfiken på hela gruvsidan av värdekedjan. När vi ska bygga batterier så ska vi ta fram material och det är mycket gruvor som ska byggas, mycket värdekedjor som ska byggas upp. Det är stora investeringar och så. Och det finns mycket frågor runt gruvor med hållbarhet och det kan vara miljöförstöring. Och kan vi göra det den takten vi skulle vilja? Och allt det gör liksom att de här nya gruvorna som är på väg skulle jag vilja se goda exempel på hur de fungerar och sådär. Och sådana här gruvor oerhört fascinerande också. Har ni varit i Kiruna gruvan någon gång? Det är ju magiskt. Nu är jag ingenjör, jag ber om ursäkt en gång. Men.
Jag tror vi alla tycker om maskiner.
Ja, då ska ni åka dit.
Ja, är det så? För jag tänker, man tänker norrut, norrsken. Jag är ju skåning, så jag har knappt sett snöva. Men nere i gruvan så ser man så mycket norrsken. Vad är det som är magiskt för gruvan där, Ville?
Nej, men det är ju... Ja, men det är ju liksom själva tanken att gräva sig ner i jorden med maskiner och ta upp de här materialen i en sån produktivt sätt. Alltså det är liksom industrikonst i ganska hög grad, alltså, tycker jag. När man är och ser hur effektivt det är. Och, alltså, det är ju en svår grej att göra på riktigt. Sen finns det ju baksidan med det. Nu låter jag lite för glad kanske, men det är, ja, jag gillar det. Och sen, Sverige är väldigt duktiga också. Vi har Epiroc och Sandvik som är jättestora globala koncerner i gruvmaskinsbranschen också. Så att det är ju mäktiga maskiner. Jag vet inte om jag kan ta en liten anekdot bara. När jag pluggade i Luleå så skulle vi åka till Aitikgruvan. Det är Sveriges största koppargruva då, som är dagbrott. Vi åkte med en buss, åkte kolla ner i dagbrottet, åkte maskiner där nere. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Satt och snackade med en kompis, tittade upp till höger så såg jag gruvmaskinen. Då såg jag bara den här biten av däcket.
Ja. Ja.
Alltså det är helt sjukt stora maskiner där.
Mm. Finns väl en anledning till att de här YouTube-kanalerna som bara filmar väldigt, 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 väldigt stora maskiner som bara går. Där framstår ju vi som nybörjare, kan man ju säga, om det kommer till antal visningar. Det är ju miljoner och miljoner. Jag vet ju att det gick ju hemma som... jag är ju tillhör de föräldrarna som sa att jag aldrig någonsin skulle använda tvn som barnpassning då. Ja. Så han fick ju naturligtvis en iPad istället med just de här videosarna att titta på. Det som jag tycker är spännande med gruvdrift är ju dock... använder vi fortfarande diesel... elmotorer för att...
Det gör vi absolut. Så här. Men det är ju en omställning som pågår. Elektrifiering har ju väldigt många stora fördelar om man gör om gruvmaskinerna till elektrifiering då. Och en av de största är ju att om man använder elektriskt under jord så slipper man ventilera bort avgaser, och det är ganska stor kostnad i gruvor. Så att om man kan elektrifiera, och det är ju en stark trend alltså med batteridrift i gruvor. Så vi får ju hoppas att det går fort där också. Så det är ju liksom en... De materialen vi ska ta upp för att göra elbilar kanske kommer köras med gruvmaskiner som går på eldrift också.
Ja. Vet inte om jag får säga det här, men det finns ju gruvor utanför Kumla. Okay. Där vet jag att man testar autonoma, ja, eldrivna gruvfordon.
Mm. Ja, de kör ju mycket.
Har jag sagt det ändå.
Absolut. Man kan ju sitta och köra på distans. Och så här, liksom. Ja, man sitter i ett land och så kör man långt i en gruva någon annanstans.
Det är ju typiskt det här. Hål ner och långa tunnlar ner i jorden, ja, är ju det sista stället man egentligen vill ha avgaser. Och det, ja, är ju naturligtvis också så när det kommer till tunnlar. Och framförallt i Norge så är det ju kul att se att de spara många hundratals miljoner på att i alla fall slopa norra ventilations,
ja,
schakt då. Det här, jag tycker det är intressant med hela kedjan just för bilbatterierna. Jag vet inte hur det är med dig, Kristoffer, men det går väl inte en video utan att vi får någon kommentar om hur fantastiskt dåligt det är med elbilar just, ja, på grund av, man har ju gått igenom lite olika argument. Nu är man ju nere då på gruvdriften och batterierna, mm, litiumet och allt det här.
Ja.
Och jag har ju två frågor baserat på det. Hur gör man dels som oss som journalister eller skribenter eller vad vi väljer att kalla oss för att liksom, om vi testar bilar och tillskansa oss i kunskap om just den parametern. Men ännu bättre, eller kanske ännu mer avancerat, hur gör konsumenterna för att tillskansa sig en sån kunskap vid köp av en enskild bil?
Ja, jag förstår. Det är en bra fråga. Jag ska se om jag kan svara någorlunda bra på den. Jag kanske tar ett steg tillbaks först bara lite innan jag ska försöka svara på. Jag förstår vad du är ute efter, men det är ju liksom lite, det är lätt att det blir så svart och vitt. Det är ju givetvis så att gruvor och värdekedjan runt batterier har problem både miljömässigt och socialt, har den ju. Men det är ju ett stark kraft att försöka göra någonting åt det och välja nya material och komma åt det och så. Det finns ju också mycket lagstiftning på gång, i alla fall i EU, som kommer kräva mycket hårdare krav runt vad företagen egentligen får göra, vad de måste kunna säga både till konsumenter och till sådana som ger då. Så det är mycket på plats, det är mycket arbete som krävs, men jag tycker absolut man kan fråga sin bilförsäljare vad de har för rutiner och aktiviteter för att säkerställa att de gör det så bra som möjligt, tycker jag. Och det går ju att fråga... Ja, vad har ni för typ av approach till barnarbete, andra, vad har ni för klimatberäkningskalkylsystem för era batterier, hur vet ni att det stämmer och så här. Man kan ju absolut kolla sådana kontrollfrågor, och ett sådant konstant tryck påverkar ju branschen. Så det är väl mitt svar kanske. Jag vet inte om jag svarar på båda dina frågor.
Ja, men det tycker jag ändå att påverkan är alltid positivt.
Ja.
Och sen finns Bara frågan och svaret är ju intressant. Jag vet ju Volvo är väldigt stolt över sin blockchain,
ja,
variant och sådär. Även om jag inte fullt ut själv förstår den. Fredrik Sandberg junior här. Har du några fler frågor?
Ja, ja. Vi vänder helt ände på värdekedjan och går till subventionerna, ja, slutkonsumenten.
Ja, jag förstår.
Den mattan är ju bortdragen här. Följder på det.
Nej, men det ser man väl i Sverige, men gör man ju helt enkelt. Och det är också en sån sak att man med hjälp av... Så det märks ju direkt. Sen är ju jag lite i den här planhalvan som ni pratar om, Volvo Cars VD, då, att alla marknader måste ju drivas av sig själv till slut. Subventionerna måste bort till slut i frågan när man gör det.
Mm.
Och jag kan tycka, min egen personliga åsikt är väl också att man ganska vara lite mer pricksäker med subventionerna också. Så exakt hur man gör det eller inte vet inte jag. I den bemärkelse i den svenska situationen så är jag lite fundersam på att relativt många av dem som har köpt elbilar är villaägare med egen laddmöjlighet hemma. De här flerfamiljsboenden som inte har egen parkeringsplats ligger lite efter. Hur gör vi stödsystem så att den gruppen kommer in, och den är också viktig för andrahandsmarknaden och så. Så jag tycker att när man pratar om de här subventionerna kan man i alla fall fundera på om man blir mer pricksäker för det vi vill uppnå. Men den har ju stor påverkan att vi tog bort det, och på det sättet det gjordes, visst är det så.
Och det är nästan som en magi i att du nästan har besvarat nästa fråga då. För vilken är den viktigaste tekniken för att få plats
eller få på plats då för att elektrifieringen för transportsektorn ska accelerera och förbättras? Är det där du börjar nämna BRF-erna?
Jag tror de är viktiga för den svenska, alltså det är ju två olika nivåer, alltså det är ju, det är egentligen när du pratar om att värdekedjan har ju två liksom frågeställningar, det är ju att göra billigare elbilar och då är det batterier och så är det att få elbilarna att funka med elinfrastrukturen och laddning då. Och för villägarna har kommit väldigt långt, det är ju en ganska enkel lösning. Vi behöver ju publik laddning också givetvis. Men så är det de här som bor, hur gör vi för dem egentligen för att vi ska underlätta och öka hastigheten i omställningen? För det är det som är, det var ju någon annan som stod här på scen förut att om det inte var bråttom då skulle vi inte behöva kanske subventioner för det finns så starka marknadskrafter och teknikutvecklingen om elbilar att det kanske sker ändå. Men vi har ju bråttom, det är ju det som är grejen. Och då tror jag mycket på den, att den gruppen är lite speciell och som vi måste fundera på. Mm. Ja, och sen pratar vi personbilar, tunga sidan ska vi inte ta nu då.
Nej, vi tar personbilarna idag. Tillbaks till gruvan, råvarubrist. Ja, ja. Har vi en risk där i en inbromsning?
Det är ju alltid det här, en typ av, vad menar vi med risk då? Ursäkta, jag är liksom fin, men det är den här, jag tror ju personligen att den här hela värdekedjan gör att vi kommer inte till ett 100% elbilsamhälle till 2030 globalt. I Sverige kan vi göra det, utan det finns så stora brister på att det går inte så snabbt att bygga upp värdekedjor, batterifabriker, gruvor och så att det är möjligt. Sen är det frågan, ligger vi liksom i någorlunda rätt takt? Och då gör vi den någorlunda med batterifabrikerna då. Men jag är den här gruvsidan och öppna nya gruvor är ett riskmoment för att vi ska kunna nå 2030-mål. Om vi pratar den globala frågan och inte för Sverige, det är ju liksom det är ju en liten marknad och så. Detta är en väldigt svår analyserad fråga.
Har vi ens en råvarubrist med tanke på LKABs jättefynd som påpassligt kom från?
Ja, det är ju för sällsynta jordartsmetaller. Det är ju jätteintressant.
Ja,
är det ju. Men det räcker kanske inte för också. Det globala, men den är ju viktig för det europeiska.
På tal om avancerade frågor och sällsynta jordartsmetaller. Ja, vi får se om den här kan gå att svara på. Kommer vi bryta dessa med hjälp av bakterier i framtiden? Har du hört talas om de projekten?
Ja, jag har hört talas om det, men det kan jag inte svara på.
Finns ingen oraklet känning där. Nej, det är ju spännande om inget annat framtid. Det senaste jag hörde med det var att det är för billigt att bryta på traditionellt sätt, så det finns ingen ekonomisk incitament att utforska det vidare. Och det är ju talande för att det inte är någon jättestor brist på metallerna i dagsläget då i alla fall.
Så det, om ni följer, nu har ju priserna sjunkit för litium, kobolt och alla de här, då är ju på spotmarknaden i år och då tolkar man det ju lite som att vi inte har någon riktig brist just nu då, men det är ju det här att vi ska öka produktionen av elbilar så fortsatt och gruvor tar så lång tid att starta så vi måste ju ligga lite före. Så svaret är väl att vi kanske inte har någon stor brist just det här året, men nästa kanske. Mm. Utan att du vet det.
Jag har en bonusfråga här, okay. Sista då. Vi har aldrig haft så många elbilar i Sverige. Mm. Vi har inte använt så lite energi på 30 år som nu.
Jo.
Vad talar det inför framtiden om elbilarnas påverkan av energinätet?
Det är ju den här, jag tror ju mer, vi var inne på det här för, alltså det, är ju den, det finns ju två sidor av elenergisystemet. Det är ju hur mycket energi vi använder och hur mycket effekt vi använder. Och på energisidan så är ju lätta fordon inte en stor andel av vår elanvändning. Kommer det inte vara, speciellt om vi utvecklar hybrid och sånt, då blir det ju väldigt liten. Däremot på effektsidan så finns det ju ibland brist liksom, att vi inte får fram energi. Och då har vi det via ett grid och så som, snarare att elbilarna kan bli en möjliggörare för att vi inte har lika stora problem då. Det ska ju införas och lösas och så. Men så jag tror att elbilar, just den här problematiken med att elbilarna påverkar elnätet eller vår elanvändning mycket, så det är ett stort problem, den tror jag inte på riktigt.
Men är det, när man pratar om effekt, är problemet den faktiska effekten som behövs eller den garanterade effekten som behövs när vi bygger ut laddning?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är en jättestor politisk fråga där med elnät och så. Det blev en utredning här om veckan som regeringen gav ut just på hur vi ska prissätta energimarknaden och hantera den här typen av frågor. Det är en jättefråga. Och det har ju, Sverige är ju ett land, alla länder i princip har ju problem med elnätet, hur man ska prissätta och så. Det är ju en, Det är en annan som gärna skulle vilja tjuvlyssna på elnätsbolag. Fick.
Ja. Är det för kroppsdel? Lillfinger? För att kunna sitta där och lyssna?
Ja. Ja, vi tackar så mycket Magnus Karlström. Påminn oss igen, vad hittar vi i nyhetsbrevet?
omev.se.
Väldigt enkelt.
Ja, det är det. Inte lika lätt att säga omev då.
Omev.
Nej.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fråga till publiken här nu och ni som lyssnar hemma. Jag vill se, det är ofta så att man lyssnar i bilen på vår podd naturligtvis.
Får man räcka upp handen
då? Får man räcka upp handen hemma. Vilka har elbil här? Ja, nästan alla. Vilka har ChargeFinder installerat på mobiltelefonen för detta ändamål? Var det exakt lika många? Vem hade inte ChargeFinder? Var det någon som inte här som vågar?
Nej. Ingen vågar erkänna.
Vi kan räcka upp hemma.
Det var grupptrycket där.
Ja, precis. Jag tror det som är häftigt med ChargeFinder som den institution det är för oss elbilar, elbilsägare, det är ju det faktum att det är svensk utvecklat. Upphovsmännen kommer här ifrån Sverige. Och på scen så har vi Lukas Heikensköld. Var det korrekt?
Ja, det var korrekt.
Ja. Och jag vet inte om det går fram här, men Är det lite skånska jag hör också?
Det är absolut skånska.
Oh, varför skulle han hugga på?
Känns som man är gott sällskap.
Det är bra. Lyssna inte på de här. Välkommen.
Helt fullständigt irrelevant. Ja, verkligen.
Det är, off topic.
Jag hör ju hatet här, men så vi får ta det. Men skämt åsido, Chargefinder känns ju, om inget annat på grund av namnet, ganska internationellt. Ja. Och vad är den stora marknaden? Vi börjar där och sen ska vi backa lite tillbaka till, till hur det började. Vad är stora marknaden?
Nej, men det är sant. Alltså, Chargefinder, namnet i sig ska ju förhoppningsvis ge en hint om vad vi håller på med. Vi är svenskar. Vi har haft Skandinavien, Sverige som en utgångspunkt. Och självklart liksom det är där vi testar vårt koncept. Men vi har ju ungefär 1 miljon användare. Och 25% av användarna är i Sverige. Så att det är ändå ganska många användare som inte är svenskar. Även om det liksom självklart är så att vi kan vår hemmamarknad, men elbilsladdning är ju någonting som är verkligen internationellt. Så vi finns ju i Europa och Nordamerika är ju liksom där vi satsar. Och det är också där såklart elbilsförsäljningen är mest utbredd. Så man kan ju räkna lite baklänges där. Att det är ju, om vi tittar i Europa så är det ju UK, Frankrike, Tyskland och några andra stora marknader där vi ju ser en ganska stor tillväxt av användare. Och det är också någonting vi jobbar med och rullar vidare vårt koncept på olika sätt. Då.
Det är bra.
Så att det är kul. Kul att det mottas på så positivt sätt av många.
Ingen som räckte upp handen här som inte använder det, så att säga, dubbla negationer. Men vi kör ändå backa tillbaka till oss, tar den här öppna frågan.
Ja.
Vad är Chargefinder?
Ja, men Chargefinder är ju en laddtjänst för att hitta publik laddning. Och vi vill göra det så enkelt som möjligt både för folk som är lite nördar som oss själva, men även de som är nya och färska och är intresserade och sugna på att skaffa en elbil och kanske vill kolla upp var det finns laddning både på resorna som man frekventerar. Man kanske vill ner i Europa, man vill titta i staden där ens föräldrar bor. Det finns en massa olika scenarier såklart. Vi vill ju vara den hjälpande handen där lite grann. Att ha all information man behöver för att kunna ta ett beslut om vilken laddstation eller laddpunkt man ska välja när man kommer till olika typer av destinationer. Och då handlar det ju om information och vara så heltäckande som möjligt och löpande uppdatera. Och se till liksom att vara bäst på det helt enkelt. Det är det som är lite vår ambition och drivkraft. Och vi kommer ju själva från elbilsägandet sedan ganska många år tillbaka. Och det var ju lite därifrån som Chargefinder startade också. Vi kommer väl kanske in på det lite mer här.
Ja, ni ville lösa något problem antar jag. Att detta fanns.
Exakt, det är ju en egen frustration. Det är ofta sådana här initiativ startar ju att man känner själv att det saknas någonting och då i det här fallet så kände vi att låt oss testa och se om vi kan ta fram någonting. Ett hobbyprojekt som har spårat ur brukar vi väl säga i vissa sammanhang då.
Är det fortfarande ett hobbyprojekt idag?
Ja, det är ju det på ett eller annat sätt. Vi har gjort det ju parallellt med annat men i takt med att användarantalet har ökat och det ställs ju högre krav på att, jag menar, det är ju väldigt viktigt att vi hela tiden får in nya laddplatser som öppnar. I takt med att kostnader såklart också ökar så ser vi ju möjligheter med att konvertera det här till en affärsverksamhet. Och det är där faktiskt vi är just nu, där vi är på väg att lansera vår premiumtjänst och vi kommer ha viss typ av annonsering i våra kanaler och så vidare. Så att det är ju där vi ser framtiden mycket också kring det. Just för att kunna finansiera vidareutvecklingen av tjänsten. För det är någonstans så att det går till en viss gräns där det här hobbyprojektet liksom inte går att jobba vidare med. Utan då krävs det så mycket tid så att då är det ett litet vägskäl. Och det är väl där vi befinner oss lite nu och vi tycker det här är så kul, vi är passionerade för det vi gör och vi vill ju liksom jobba vidare med det här. Men då måste vi också se över affärsmodellen självklart.
Jag får ibland lite pressmeddelande från tjänster då som ska göra något unikt, och det är då att lista alla laddplatser i landet. Så skrattar jag lite här och tänker att nu har någon inte gjort sin läxa riktigt kanske. Eller har man gjort det, hoppas att man ska kunna göra bättre eller hitta något unikt. Mm. Och sen brukar det också tillägga vilka som har gått in och investerat massa miljoner i det här projektet, så att säga. Ja. Men då har ni kört på lite mer gräsrotsmässigt då, och på något sätt har nått en ganska stor dominans här i landet. Vad är den om nu den hemliga såsen är just att göra det så, eller var tidigt ute, så går det ju att berätta det för andra. Det går att göra om då, antar jag. Men tror du det har varit en fördel att komma ifrån, underifrån, och göra det här lite pu om pu, eller hur man nu ska se på det, sena timmar eller på nätter liksom?
Absolut, det tror jag. Vi har hållit på med detta väldigt länge. Alltså det kan inte många som vet, men vi började med det här 2017. Sen har det ju varit att vi har jobbat med det på olika sätt under den tiden, men jag tror det var då någonstans vi registrerade domänen. Och sen har det bara rullat på efter det, och vi vill ju hela tiden förbättra. Och jag tror att just det här att vi, lite som du säger, vi kommer från gräsrotsnivå och byggt det som ett hobbyprojekt. Det gör väl att man lägger ganska mycket passion i det. Vi är ganska få som jobbar med det här, vilket gör att vi liksom tycker det är väldigt viktigt att lyssna på vad alla användare säger. För vi är ju trots allt på användarnas sida. Och det är också en grej som har gjort att vi har, alltså vårt erbjudande har ju gått i riktningen mot att vi vill motsvara lite price run och prisjakt, om vi nu är på svensk mark för elbilsladdning, där vi har introducerat det här med prisjämförelse, och pris är ju en väldigt viktig faktor. En av många ska väl tilläggas, men det är absolut en viktig faktor. Och det är därför vi har det här fokuset då på att visa betalalternativ och priser för olika laddplatser då, så att man som elbilist ska känna att man gör ett bra val när man startar laddstationen då, att man väljer rätt tjänst. Och det kan ju vara att man har ett antal appar installerade i sin telefon, och då kan vi vara den tjänsten som hjälper till att välja rätt. Eller så kan det vara så att man kan betala med sitt eget, eller med sitt Apple Pay, eller med kort. Och då kan man via ChargeFinder få upp alla de alternativen då, baserat på sina preferenser, som man kan då välja. Och det är ju mycket i den riktningen vi kommer att jobba vidare med ChargeFinder, och förbättra med en massa olika filtreringsmöjligheter och liknande då, som ska förhoppningsvis göra tjänsten ännu bättre.
Kommer du ihåg min första fråga? Länge sedan jag mejlade in den.
Alltså inte idag, för 10 minuter.
Nej,
nej. Nej, det var inte du, får nog få upp minnet lite.
Nej, jag ville skapa filter, och kanske också viss geografiskt. Både filter över vissa laddplatser, och sen geografiskt, och sen kunna spara det som i adress i urlen där. Ja. Jag tror fortfarande det har kommit, va?
Jo. Titta. Det finns.
Ja. Där kommer det.
Du får klicka i högermenyn, så finns det, du kan dela ett filter faktiskt där. Mm. Så det är på plats.
Ja, vad skönt, då tar jag på mig den, förutom att du hade glömt bort att det kom från mig. Men, ja.
Och på det temat kan vi säga det också, att vi har en del finesser som kanske inte alltid är så enkla att hitta. Och det är ju någonting vi jobbar med nu då, att vi kommer ju pusha mer för våra egna features, så att man hittar till exempel det här nämnde, vilka laddplatser kan du betala med ditt kort? Det är inte alla som hittar det filtret, men det finns där, och då vill vi ju såklart att folk ska hitta till det. För det ser vi ju, de frågorna dyker upp i sociala medier och i olika artiklar i media och så vidare. Och då tänker man själv, vänta här, det har vi ju på ChartFinder, den finessen. In, klicka, se resultatet.
Tänk att kunna lösa ett samhällsproblem genom bara ett enkelt klick.
Ja, exakt.
Snabbare än Gullin, köper Volvo Polestar.
Och Renault.
Ska vi ta
det? Och förlåt.
Ska vi ta det lugnt?
Jag vill bara inkludera er mer. Jag har pratat så mycket här, för jag ska nämligen fortsätta med en fråga.
Jaha, okej.
Okay.
vi står som två tända ljus.
Det får strax komma in här. Men min fråga är, vad finns ni idag? Det är i mobilen, webben och
Apple CarPlay, Android Auto. Och där kikar vi, det är såklart också en ambition, vi vill ju vara i alla plattformar som är relevanta för vår tjänst, och där är ju även då Automotive, som ju finns i Polestar, Volvo och ett gäng andra, där kikar vi också på det framöver. Där är vi ju inte idag, men Android Auto och Apple CarPlay lanserade vi ju en första version här då strax innan jul, och det är ju ett fokusområde vi har såklart, att förbättra det just med integrationen med bil och så vidare. vi säger inte heller att vi ska bli en navigeringstjänst. Vi kommer inte, man ska aldrig säga aldrig, men i alla fall nu så är det ju inte någonting vi strävar efter att bli liksom Waze eller Google Maps och andra tjänster där man kan få sig som en reseplanerare, utan vi vill ju snarare vara en hjälpande hand på vägen, att lite mer här och nu ge rekommendationer utifrån de preferenserna man har satt och så vidare. Och då är ju Apple CarPlay ett bra verktyg för det, att man i bilen kan då växla mellan ChargeFinder och sin då, vad heter det, karttjänst som man vill använda. Och då kan man då skicka liksom den laddstationen man har valt baserat på våra rekommendationer, så kan du få upp den då i Google Maps till exempel, om det är det du kör efter. Och sen så kan du switcha mellan Google och ChargeFinder för att få information om specifikt om laddplatsen som vi har, och där informationen kommer att förbättras, förfinas med mer information löpande. Så att det är så vi ser på det. Och för att vi pratar om de olika plattformarna, så har webben varit en väldigt viktig marknadsplats för oss, eftersom att vi har jobbat ganska mycket med Google och indexering, och i och med att vi har väl typ en miljon laddstationer i vår databas, om inte ännu mer. Och den, vad heter det, informationen går vi ut med på Google. Så att, jag menar, om du öppnar en laddstation på något hotell med ett visst namn, googlar du på det och någon kombination med elbil eller laddplats, då kommer du ju att komma in på ChargeFinder på ett eller annat sätt. Och det är ju någonting som vi jobbar vidare med, för att det är ju någonting som alla använder på, i alla sina enheter då. Och där vill vi ju dyka upp helt enkelt. Så att det har varit en nyckel för oss. Jag tror det är där många hittar oss också internationellt. Så att det är väl lite så vi ser på det. Och sen kan man väl säga också att historiskt sett så har vi inte differentierat webb och mobilwebb och app så mycket. Men det är någonting som kommer att förändras framåt, där vi satsar mer på att lägga liksom våra med avancerade features i appen. Så att nu när vi då introducerar vårt premiumerbjudande, så kommer det vara mer avancerade filter. Det kommer vara en del tjänster och finesser som du inte hittar då på webben. Utan webben blir mer en... där kommer vi mer liksom promota vår app. Och det är där vi vill liksom att folk ska vara. Och appen är ju förlängda armen in mot biltjänsterna sen då.
Ja, det är spännande. Det är toppen. Får jag fråga en grej?
Ja.
Jag måste CarPlay Plus nu när det börjar rulla ut. Har ni tittat där också?
Vi har kikat på det, men vårt fokus nu har ju varit att liksom... vi hänger ju med där självklart på all utveckling som både Apple gör på sin sida med CarPlay och Google gör. Och ambitionen är att vi ska ju liksom använda de teknikerna som finns och vara så bra som möjligt. Så det är väl det enkla svaret på den frågan.
CarPlay Plus.
Ja, men de ska ju integrera mer i bilens system där och liksom...
Då det blir CarPlay. Jag är inte exalterad.
Var det en Porsche-referens?
Va?
Var det en Porsche-referens?
Nej.
Varför skulle det vara relevant?
Är det Porsche och Maserati som är först ut med det, va?
Maserati också kanske.
Ja, just det. Det är ju, för de som inte känner till det, att vi får använda egentligen alla skärmar i bilen till CarPlay.
Ja.
Så det är spännande. Ni är inte på väg in i infotainmentsystemet i vissa biltillverkare?
Tyckte du nämnde lite Volvos?
Ja, vi kikar ju på Automotive. Ju. Så det är klart att det är enklare att vara i de plattformarna som har liksom olika typer av möjligheter för att integrera.
Just det, för att det är Googles öppna plattform.
Exakt,
så att säga.
Exakt. Ja. Så då kan vi ju utveckla det. Vi har ju inte liksom de kanske resurserna i dagsläget att gå mot en specifik biltillverkare. Det skulle vara om de... Ja, det har inte varit aktuellt i dagsläget helt enkelt.
De kommer till er.
De borde komma till er, för att det finns behov av det i vissa bilar.
Ja, det gör det ju verkligen.
Inte namedroppa nu här.
Nej, jag har inga namn nämnda. Men det är därför det är så positivt att ni har kommit till Apple CarPlay. För då kan man använda er istället.
Har vi någon tid för den här premiumfunktionen när ni lanserar den? Finns det någon tids...
Ja, det är på gång nu.
Är på gång.
Speak.
Ja, kolla klockan.
Successivt här nu.
6 minuter slutar det här. Då springer Lukas och trycker på knappen.
Ja. Nej, men och det är ju som sagt... Vi börjar ju nu, och sen så kommer det vara så att vi kommer lägga på mer och mer features för premiumanvändare. Så vi kommer inte ta bort något nämnvärt för gratis användarna, utan Chartfinder kommer vara en bra app även för de icke-betalande. Det kommer vara viss annonsering man kommer få se, men funktionsmässigt så kommer vi ju inte ta bort en massa saker då, utan lägga till, och framåt så blir det så att vill man ha allt, då behöver man premium helt enkelt. Och nöjer man sig med det vi har idag och lite till, då kommer gratisversionen funka fint.
Sista frågan. Vi har ju lite samtal i samhället då om att det är laddkaos. Mm. Och så har vi sett TikTok på bilar som bara står köar. Och sen så ser vi dagligen på Facebookgrupperna om folk som tar ett foto på en ensam laddplats och är lite ironiskt då om att här var det kaos. Oj, 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 vad jobbigt livet är. Och så. Men det är ju svårt, som jag skriver ibland som svar, att det är svårt med anekdotisk bevisföring. Det är klart att kör vi mitt i natten eller egentligen på ej normala tider så är det ju ofta tomt på laddplatserna, tänker jag då. Ja. För ni måste ju sitta på lite, ha lite koll på det här. Ja. Då kommer liksom den raka frågan, har vi haft laddkaos?
Ja och nej, och det förändras väldigt mycket på väldigt kort tid skulle jag säga. För vi ser det i och med att vi har realtidsdata för väldigt mycket av laddplatserna, så kan man ju se då hur många som är upptagna och sönder och så vidare. Och det roliga där är ju att det kan ju vara någonting där det går liksom från att vara laddöken på ett ställe till att egentligen ett par veckor senare vara någon form av laddmäcka. För att det kan ju vara liksom på populära stråk då där det finns kanske två stycken ensamma 150 kilowatts laddare, och sen så kommer operatörerna och vips etablerar man 50 laddpunkter på den här platsen. Så det kan ju gå då från att vara väldigt hög belastning till att inte vara det bara ett par veckor senare. Och där har vi sett stora förändringar. Under hela 2023 har det ju nästan dubblats, tror jag, på antal snabbladdare. Många av de här vita fläckarna man pratar om har ju fått i varje fall några snabbladdare. Så självklart är det så att åker man de här helgerna, jul, påsk, midsommar och så vidare, så det är klart att på de allra hetaste platserna så är det ju fortfarande, kan det vara lite trångt, men förändringen går otroligt snabbt. Och det är ju bara man tittar på hur mycket som läggs till löpande. Och om man nu ska slå ett slag för en av våra premiumfunktioner då, så är det ju att där kommer man kunna se senast tillagda laddplatser. Så att om man då i Sverige vill veta vilka nya laddplatser har poppat upp sista månaden, då kan man se det då. Så då kan man liksom följa lite utvecklingen och se hur snabbt det faktiskt går.
Finns det någon speciell tid på dygnet när det är som sämst att ladda? Liksom när det är som mest?
Men jag skulle säga att det är väl lunchtid, tidig eftermiddag, en lördag, typ söndag, stugbytardag, om vi ska nämna liksom alla de här traditionella begreppen som alla har koll på. Men å andra sidan är det ju lång kö till snabbmatskedjan för att få sin mat. Så det är kö på många ställen under de här, det är inte bara på laddplatserna. Men sen tror jag också det är ju nu att hastigheten med försäljningen av elbilar går så snabbt. Det är många nya som kommer ut. Det är första midsommar man ska ladda sin elbil och snabbladda. Och då är det att man lär sig och får kanske hjälp av andra. Hur man då ska starta laddning. Man kanske inte har förberett att ladda ner rätt app. Eller vet inte att man kan betala med sitt liksom kort på den här laddplatsen. Och det är väl lite där också vi med vår tjänst vill in och hjälpa till. Och tanken är att det ska liksom bli ännu mer från oss på den kring den delen då, helt enkelt.
Tack så mycket, Lukas Heikensköld. Chargefinder hittar ni på Chargefinder, helt enkelt.
Rimligt, tack. Rimligt. Ja. Tack så mycket.
Mina kära kollegor, vänner och elbilsälskare, då har vi alltså 2 minuter på här. Och när jag får prata med er.
Ja. För du har ju inte pratat någonting.
Nej. Så jag tänkte släppa fram er.
Precis.
Tack, tack.
Vi började med att prata om bilarna som jag hade tittat på här. Så jag tänkte snabbt fråga, vad är det för bilar du har sett?
Du bollade tillbaka den.
Ja, jag bollade tillbaka, men jag har inte stått att ställa frågan.
Ja, precis. Den kom tillbaka som en liten boomerang. Ja, generellt sett så har ju den här mässan handlat väldigt mycket om Polestar 4. Ja. Både som bil, som fenomen. Och jag känner väl att om det bolaget framtid baseras på den bilen så kommer det gå alldeles utmärkt för Polestar. För vilken bil Polestar 4 är, tycker jag.
Ja.
Är du oberoende då, Jocke? Eller är det...
Ja, men det får jag vara. Nu pratar jag nu är Joakim på tidningen Elbilen.
Ja, precis,
nu,
okay, precis,
ja, så nu är inte Joakim på IK Expo.
Nej, väldigt svårt här. Jag säger
det. Tydlig distinktion.
Precis, du behöver ha håret utsläppt.
Nej, liksom, helt annat face bara. Ja. Jag vill slå en liten pingla för vi har ju en Rivian. Mm. Den här jättepickuppen här nere. Kanske den minsta montern. Den får knappt plats i montern. Och det är ju ett privat initiativ det här att den här ägarklubben då, för det finns ett sätt att få en sån bil i Sverige. Lite komplicerat är det, inte helt, ja. Jag lämnade det tekniska eller det pappersmässiga då, men man ska ju titta på en Rivian när den finns på svensk mark. Och det andra, lite mer jordnära som enklare att införskaffa då, comeback för Cadillac i nedre börnet. Däråt Cadillac Lyrik.
Just det.
Som du har varit lyrisk.
Vilken lyrisk om den bilen som dessutom har just det Google Automotive som Lukas hänvisade till.
Exakt.
Nyligen då, även om inte körsfärd finns i den appen här och nu. Vi tackar väl för att ni tittar på oss, ni som sitter här, ni som lyssnar hemifrån och oss hittar ni ju på Elbilsmagasinet, Kristoffer Gullin. Dyredand på här avslutas EK Expo och ni hittar dem på tidningen Elbilen då.
Precis.
När det avslutas. Och jag heter Peter Resse.
Tack så att ni har bevittnat denna världspremiär. Jag tyckte det gick jättebra. Ska vi göra om det?
Har vi en timme till eller?
Alltså, jag tänkte inte nu, jag kanske tänkte om ett år.
Okay.
Vi får se vad vi ska smälta det här bara.
Ja, vi ska se hur marknaden tar emot det. Vi kan säga. Det är en marknadsanalys.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.